I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där hockeygänget och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Släpp sargen, det 91:a i ordningen. Hur är läget, Figge?
Det är bra, om än lite sliten. Jag har ju varit på roadtrip med nya jobbet här i 2 dagar så att jag har lite träsmak i arslet, ska jag säga, efter att ha kört Stockholm Tingsryd Kalmar, Kalmar-Västervik, slaggat där, och sen Västervik idag. Så att jag är lite stel i lederna, men fan, jag ska inte klaga. Hur mår du, Nicke?
Jo, men jag är fortfarande lite förkyld, det sitter i.
Ja, men vad händer med dig alltså?
Ja, jag vet inte riktigt, man har väl ett haveri till kropp. Ja. Och sen är jag lite bakig, så jag ska vara ärlig. Så det är, men det knallar och går. Men du, alltså, vad bra det gick det här att du slutade spela hockey mycket för att slippa resor och sådana grejer. Kanon, vad bra det gått.
Ja, men det var ju det första jag sa liksom, att men fan, jag vill inte träna och jag vill inte resa. Och det har blivit liksom Bajenbacken, lite gym och så bara roadtrip raka vägen ner till metropolen Tingsryd liksom.
Ja. Du, vad tyckte du om Kalmar? Jag har ju bott där i 3 år när jag pluggade.
Ja, men det ska faktiskt sägas att vi stannade bara där och laddade bilen, för vi körde ju såklart elbil. Tingsryd måste jag säga, samma sak där, jävla mysiga människor vidare upp till Västervik där. Det var också jävligt mysigt, kan tänka mig att det är en fantastisk sommarstad, vilket jag också hörde. Och du har ju varit där, du har ju gjort Västervik, by night till och med, hur fan var det?
Ja, precis, Västervik by night during summer levererade, ska jag säga till dig.
Ja, men det kan jag fan tänka mig.
Ja, men det låter ju som du har fullt upp i ditt nya liv, Robin.
Ja, alltså det kan man ju säga. Alltså du som alltid har klagat på mig genom de senaste 2 åren. Nu har ju jag rätten att liksom kalla dig för bara, du sitter och poddar 2 dagar i veckan. Hej ho, du ska bara se mitt schema.
Nej, jag överdriver lite. Jag har faktiskt jävligt roligt.
Det ständiga kriget i den här podden om vem som har mest att göra. Fy fan.
Vem har jobbigast liv av oss?
Vad är det?
Nej, det är skittantigt. Det är skittantigt alltså.
Ja, jag får ta på mig det. Jag tror det var jag som initierade det en gång i tiden.
Ja, det var det.
Men du, på tal om att ha fullt upp. Jag noterade i Flashscore-appen att du stod uppsatt i Klåtens laguppställning när de 7-0 torskade mot Davos.
Ja.
Har du hunnit med att vända till Schweiz också, eller?
Ja, jag fattar inte. För att jag har inte den appen och vet inte riktigt hur det funkar. Men jag skämtar inte. Jag kanske fick 15 print screens och exakt samma mening som du droppade nu till mig. Skickat under den. Jag fattade ingenting. Alltså, hur funkar det där? Varför får du upp den för, till exempel?
Nej, men alltså, jag fick det också skickat till mig av massa personer. Ja. Som bara, fick kvar i klåten, eller?
Ja.
Och då gick jag in och kollade. Du var med i laguppställningen där, Figren.
Jävla skumt, men ändå att folk ändå tror det. Alltså, tror de, hallå, om jag skulle ställa upp, tror de att det skulle bli 7-0? Hallå.
Vilken dum fråga. Då hade det inte blivit 7-0.
Nej, det hade stannat på 6-0.
Ja, precis. Ja, men du kan dementera det extremt lösa ryktet i alla fall.
Ja, det kan vi släcka. Det kan vi släcka. Jag är för fan mediekoordinator.
Ja, jag vet det. Du, på tal om det, jag klickade mig även in på Expressen häromdagen och såg ditt face med citatrubriken Det var inte för den feta lönen som jag tog det, syftandes på ditt nya jobb.
Alltså, jag vet vad du ska komma.
Robin, vad har vi sagt om det här med att skryta om att inte ta hockeykneg bara för pengarna?
Nej, jag vet ju inte ens vilken lön jag får. Det är bara min agent som vet det. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur det blir så här. Jag skulle väl försöka vara liksom lite fyndig av något slag, och så kom den ut, och sen tänkte jag direkt efter så här, vad fan är jag Marcus Sörensen? Alltså. Men det var väl klart de tog den rubriken. Den var väl klickvänlig och härlig.
Ja, ja, men du behövdes ändå ställas mot väggen kring den, kände jag.
Ja. Ja, men jag tar den. Jag tar den.
Det är bra. Det är någon hantverkare i något rum intill som borrar här. Jag kan tyvärr inte göra något åt det. Jag hoppas inte det ska störa lyssningen allt för mycket. Men ska vi kicka igång det här avsnittet nu då, Figge?
Jo, men det ser väl ut så, va?
Det känns så. Nu spelar vi in det här precis innan tisdagens omgång, men det har varit ganska snackistätt sedan vårt förra snack, och jag vill därför avhandla ett par angelägenheter med dig, Figge.
Ja, spännande.
I slutet av förra veckan kom den här nyheten och slog ner som en bomb i Hockeysverige. Vi lyssnar på P4 Värmland.
Spelarna i Färjestad firade segern mot Växjö under torsdagskvällen genom att spela den här låten i omklädningsrummet. Det är 50 Cents låt P.I.M.P. som enligt hiphopsexperter på P3 hyllar koppleri. Det här tycker Region Värmlands jämställdhetsstrateg Marianne Nilsson klingar falskt med hockeyns jämställdhetsarbete.
Jag tycker ändå att det är ganska omdömeslöst av ett lag som ju vill jobba för jämställdhet och stoppa den skadliga delen av machokulturen att välja en sån låt.
Men du, det är ju bara en låt. Alltså, så, jag har säkert dansat loss till den här någon gång när jag varit ute och haft det roligt. Vad är problemet?
Ja, men problemet är ju att man inte blir av med den här machokulturen eller den kulturen som handlar om horor och halliker som är nu. Det är inte bara en låt, utan det är någonting som genomsyrar väldigt mycket i samhället, och det står för någonting, och det måste vi ju våga erkänna.
Horer och halliker.
Ja, men alltså, snälla.
Region jävla... Värmlands jämställdhetsstrateg Maria Nilsson versus Färjestad. Vad står du, Robin?
Nej, fan. Alltså, jag... Det... Andas väl lite. Så här. Nej, men okej. Okay. Så här, nu tar vi det från början då. Absolut, jättefint när man kör liksom jämställdhetsarbetet, hela den grejen. Jag är helt för det, men det här blir ju så jävla fåntrattigt. Alltså, vad håller hon på med, tanten? Ja, men vad gör hon för
det? Det är helt sinnessjukt.
Ja, men, alltså, det här blir bara töntigt. Fattar inte hon det själv, att det här blir bara liksom, det här blir bara någonting som kommer bita henne själv i arslet sen. Alltså,
ja.
Sen kan jag tycka lite så här, vad fan. Alltså, det här man... Alltså, jag har pratat om det så många gånger att så här, anledningen till att elitidrotten kanske inte är så öppen, och det är ju väldigt liksom så här medialt att man vill in på insidan hela tiden och man tycker att det är för stängt, hej och ja, men vad fan händer om man öppnar dörren då? Ja, men då kommer den här, och så kommer Mariette Olsson, och så ska hon vara helt galen på att det har spelats en 50 cent låt efter en vinnarmatch,
ja,
där 0,0,0% av spelarna ens reflekterar liksom över den här sångtexten just nu.
Ja.
Herregud. Återigen, jag är för, alltså jag är pro allt det här liksom som man jobbar med i Karlstad, och Brynäs har väl liksom anammat det där också, men det här blir bara jävla töntigt, tycker jag.
Alltså, jag tycker det är så här parodinivå. Skulle det göras ett skämtinslag om något sånt här, hur PK det har blivit och så vidare, då skulle det här, det skulle kunna vara som en sketch där.
Ja, men, ja, alltså absolut. Det är det jag menar. Det slår ju tillbaka lite. Nu vet ju inte folk om hon är allvarlig eller inte.
Nej, men alltså, hon är väl allvarlig, men det går ju inte att ta på allvar.
Nej, men du fattar vad man menar liksom. Det blir bara fånigt.
Men det har gått tungt rent moraliskt för Färjestad efter SM-guldet. Det var öl på scenen, det var fruktansvärd behandling av Lumat-pokalen, och nu hyllar man koppleri.
Ja,
ja.
Det är lite tungsprunget där nere i Värmland just nu.
Färjestad fick ju sedan svara på det här genom en tidigare poddgäst. Vi lyssnar lite snart på det.
Linus Johansson är Färjestads lagkapten.
Jag förstår ju grejen om man är en förebild för unga pojkar och flickor som lyssnar på oss eller får ni som vad vi lyssnar på efter en match och de märker att det är sådana låtar, så är det klart att det inte är så bra och den ska vi inte ha något mer.
Vad fan, Linus?
Alltså jag kan ändå förstå, han står ändå där i sina kaptensskor liksom. Han måste ju svara något liksom diplomatiskt, såklart.
Jag vet.
Men sen det är också lite spännande att det är Sveriges Radio som kastar in den här, vad hon nu kallade sig själv, när man själv liksom kastar ut priset till, ja men kanske lite liknande typ av rapartister fast på andra sidan pölen. Det blir ju jävligt konstigt alltså.
Ja, just det. Ja, du tänker... Du tänker gangsterrap och ja. P3 och grejer.
Ja, nej, men återigen, det är bara jag förstår att Linus måste på något sätt ja. Släta ut den här, men det är... Nej, fan, nu vart jag nästan på dåligt humör. Har du något annat? Har du något kul att prata om, eller?
Ja, det är nog rätt tydligt vad vi står kring, ja, det här. Men absolut, vi går vidare till något som kanske får dig på bättre humör då.
Ja, tack.
För jag måste ta upp en annan grej. Mest för att vi har liksom skojat lite om det här. För 3 SHL-omgångar tog det. Sen hade Sportbladet följande krönikerubrik: poängrekordet ryker all världens väg. Ingressen löd: SHLs poängliga leds av en back. Skellefteås Jonathan Pudas firade 300 SHL-matcher med att göra 2 nya mål mot Rögle. Nu talar allt för att tidernas poängrekord för backar ryker all världens väg till våren.
Ja, nej, det är härligt. Vi gillar ju gaspedalen, Nicky. Vi gör ju det. Men att man inte, alltså jag är lite besviken på att man inte kunde pilla in Håkan Loob här någonstans.
Ja, jag vet. Det är ju det som är katastrofen.
Ja.
Fan, Petrasek jävla rekord på 53 poäng där från 0-9-10.
Ja.
Ha? Det är klart han bräcker det. Loob, det är där vi snackar.
Ja, för fan, det kommer ryka all världens väg. Men det spelar ingen roll, jag saknar Looben. Mats Svenholm, har du kollat där? Har han kikat på det än, eller?
Nej, det var ju inte han. Nu har det en Jonathan Nilsson som hade skrivit här. Alltså, Vennerholm har väl med sig konstaterat att hockeyallsvenskan är tokhet och sådana goa grejer det senaste.
Ja.
Han har inte pillat här än. Så här då. Och, kring själva grejen. Det är klart Pudas kan fixa det här. Men alltså, jag tycker dels de starka teserna och ordvalen är kul här. Det är som att så här, det råder ingen tvekan.
Nej.
Det är klart han löser det här. och sen, dels härligt att de här vinklarna alltid dyker upp som ett brev på posten. Det var,
ja.
Det var det som är det att fnissa till.
Ja, men vad fan, du tar inte ens upp också att det är omgång typ 3, 4, 5. Att det är där någonstans man sätter den rubben också.
Ja.
Det är fantastiskt.
Nej. Fnissigt på något jävla sätt alltså. Ja. Nu talar allt för att tidernas poängrekord för backar ryker all världens väg. Det är som att han ska göra 80 poäng.
Ja. Ja, det ser ju lite ut så. Det är, ja. Ja, men vad, vi kan ju den här. Vi har ju sett den förr. Går den i repris? Ja. Jag vet inte. Men vi har sett den förr.
De byter ut namnet och lagen och bara pressar ut den igen.
Ja, men de har ju färdiga mallar där ju, som de bara in, kopierar, klistrar in.
Ta ni fram med poängrekordsmallen.
Vad är Loob-mallen någonstans? Vennerholm ska ha den.
Ja, vi får se. Pudas gjorde ju 44 poäng på 42 matcher förra säsongen, så han höll ju en poängrekordtakt.
Ja.
Vi får se hur det blir framåt våren om rekordet ryker all världens väg. Spännande. En till grej. I lördags blev det rätt livat när Johannes Salmonsson kallade Emil Larsson för, citat, en dålig människa i media. Och det här då efter att Örebro-spelaren inte hört av sig till Salles polare Oskar Sund efter den där smällen som avslutade hans karriär. Mm. Sund och Salle är ju polare till dig, men vad tänkte du kring det hela när du såg det?
Ja, alltså, jag tyckte väl att man i C-more-sändningen till exempel kanske tryckte lite mycket på att just att Johannes och Oscar är bra polare och sådär. Jag tror inte att det hade skilt så mycket om det hade visat sig att det inte var en bästa kompis till Salle.
Okay.
Alltså det här, jag kan också bli lite förbannad när man får reda på det här och när man tänker på det. För det är ta mig fan helt otroligt hur man inte ens kan behaga sig och skicka
helt
ett...
sanslöst.
Ja, men inte ens behaga att skicka ett sms. Alltså, för det första, det handlar om ett litet samtal. Du släcker någons karriär. Mm. En spelare och en människa som har varit omtyckt liksom precis vart han än har varit. Och att inte orka ens att skriva liksom två raders sms, det är för mig helt jävla oförklarligt. Och jag fattar inte varför han fortsätter att svara de här frågorna med inga kommentarer. Varför har han ingen kommentar? Alltså, jag hade typ gärna velat haft anledningen bara på det liksom. Mm. Alltså, hänger med att så här, nej, men jag anser att tacklingen är schysst, säger vi inom situationstecken. Det vet ju alla att den inte är.
Men alltså, även om Larsson inte tycker att det var en ful tackling till exempel, så är det väl ändå liksom normalt hyfs att man hör av sig.
Ja, för helvete. Men det är det jag menar. Det hade varit skitintressant att veta så här: hör du, varför svarar du inga kommentarer? Om man börjar där liksom. Mm. Och sen är det, alltså en ursäkt, det är på sin plats. Jag vet inte hur många sms man har skickat själv och fått, ska också sägas, över liksom saker som är petitesser i jämförelse med den här tacklingen. Alltså, det hör till kutymen. Och det här liksom, det är här vi hockeyspelare, det är här vi i ligan håller ihop liksom.
Ja.
Och att han liksom inte ens kan bemöda sig, att han bara väljer sig att ställa sig utanför, alltså helt utan anledning, vad vi vet, eftersom han inte säger någonting. Det är ta mig fan helt otroligt. Och jag tycker det är bedrövligt. Och det här liksom, man behöver inte hålla på och liksom blicka mot att det här skulle vara, att den stora anledningen skulle vara att man är nära vän eller något med någon. Utan det här är någonting som ska gälla vid hela ligan. Det är kutym och det är någonting man bara gör. Så det är fan, jag känner nog fan lite besvikelse också. Alltså.
Jag såg att en del kring den här snackisen tog upp att Emil Larsson ju efter den här smällen fick motta hot från en Oskarshamns-supporter. Hot som personen fråga sedan ju fälldes för. Men det känns ju som två separata grejer, tänker jag. Och jag förstår inte riktigt hur det skulle påverka om man skickar ett sms till Sund eller inte.
Nej, men precis, då kanske vi har en liten förklaring på varför han inte vill kommentera det mer. Men det går fortfarande att göra på ett smidigt sätt att det finns andra orsaker än någonting riktat mot Sund eller själva tacklingen i sig som gör att jag inte vill kommentera. Alltså någonting, ge någonting. Och sen, det är, precis som du säger, det har ingenting med att göra att man inte kan dra ett sms till honom. Så det står ju kvar, det var bedrövligt hanterat faktiskt.
Vi ska ta en snackis till, men prata om den lite bredare, tänkte jag. Förra torsdagen inträffade en grej som skapade känslor mellan Timrå och Linköping. LOCs Ty Ratty gjorde mål, jublade rejält mot hemmapubliken, vars klubb för ett antal månader sedan verkar ha gjort allt man kunnat för att behålla honom. Kanadensaren valde ju dock Östergötland, gissningsvis för att han fick bättre betalt där. Gjorde Ratty rätt eller fel som måljublade framför Timrå-supportrarna?
Du kan ju gissa vad jag känner för den här.
Jag anar!
Nej, men så här, alltså för det första, precis som du säger, vi vet ju inte riktigt hur snacket har gått liksom i kulisserna. Man får ju starta där.
Yes.
Men nu när vi vet det vi vet liksom, och har det att jobba med, det är väl såklart att det är fel. Alltså det bara skär i mig och... Alltså, det visste man väl. Alltså, när han hoppade upp där och började klättra mot glaset liksom, och hela den där grejen, då visste man ju liksom, fan, det kommer ju smälla snart. Och det gjorde det. Det är ju så jävla klantigt alltså. Vet du, jag ger mig fan på att till och med hans lagpolar i Linköping idag satt där i båset och bara
nej!
Nej, 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 nej. Det tror jag.
Alltså, det är ju som du sa det, men man vet ju inte vad som har hänt i typ förhandlingarna mellan Timrå och Ratty. Han kanske tycker de snålade och ska ha lite skit, men utåt sett ser ju det här ändå bedrövligt ut.
Ja.
Ja, och sen det är så här, det liksom, jag kan inte undgå att tycka att det är lite skönt att Linköping åker på en torsk där.
Ja.
Kan till och med tycka att det är lite skönt om om gubbarna i laget kanske ger ett litet stinka i omklädningsrummet efteråt.
Fan vad kul du tyckte det var.
Ja, nej, men jag fnittrar lite alltså. What goes around comes around. Nej, men jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var klantigt av han. Det var bara så här. Alltså den här saken, det är en typisk sån. Den här gör ju han endast för egen vinningsskull. Ja. Just den sekunden.
Mm.
Alltså det här är ingenting med Linköping som klubb eller hans lagkompisar, utan han gör mål och han ska hävda sig mot publiken.
Men det är så sjukt, de älskade ju honom där.
Ja.
Det, här, det går inte riktigt ihop. Nej. På något sätt. Nej. Alltså, ja, det är märkligt. Sen, som du var inne på, det smällde ju i röven på Ratti och LOC direkt.
Mm.
Dahlén tryckte in en kasse och svarade med samma målgest inom citationstecken.
Ja, där har jag inte så mycket. Det är sådär. Jag är som sagt inte så mycket för målgest, men det var inte...
Nej.
Jag vet inte. Ja, han klättrade väl loss sig själv lite, va, från högen och så in i plexit.
Ah, något åt det hållet. Ja. Alltså poängen är att han försökte ju efterlikna Ratti lite. Det medgav han ju sen själv också.
Ja, han gjorde det. Alltså. Ja, men fan, då är det lite svårt för den också. För den är ju lika livsfarlig den.
Gå snabbt, Jocke.
Och så gick han segrande. Ja, fan alltså. Det är svårt det här med jinxarna. Känner du det, Nicke? Man har lätt att måla in sig i hörnet.
Ja, visst va. Men du menar att även liksom en payback som Dahlén försöker sig på, eller vad man ska kalla det, även det tycker du är lite too much?
Alltså jag vet inte hur jinxens lag funkar där faktiskt. Jag ska kolla regelboken.
Ja, ja. Kolla jinx-regelboken och återkomma.
Mm.
Men hur ser du överlag på det här med att håna liksom motståndare, supportrar? När kan det passera?
Jag vet inte. Jag har ju svårt för det där. Jag tycker att det ser ganska, alltså det ser ganska liksom junioraktigt ut, ganska töntigt. Alltså hån överlag. Okay. Alltså synliga uppenbara hån på det där sättet. Tycker jag är skitpuppigt. Men snygga hån som liksom smyger lite under radarn, som liksom alla kanske inte får ta del av, det tycker jag är asroligt alltså.
Okay. Sen är det så här, det är en hårfin gräns. Vad kallar man hån? Vad är en pik? Vad är en lite rolig passning? Alltså så där. Det kan ju bli grumligt, men överlag känns det som att hån här, det är inte Figges kopp te.
Nej, inte de här uppenbara synliga som man liksom nästan gör för egen vinnings skull. Det tycker jag inte är så jävla ballt. Däremot en snygg liten viskning på en tick. Om någonting jobbigt, det kan jag tycka är skitkul.
Men typ, ja med den här då, att åka förbi motståndarnas bås och måljubla under en hetsig fight.
Nej, den har ingenting för. Då ser jag hellre att man liksom borrar ner huvudet, sätter sig i båset.
Jaha.
Så kanske man har fått med sig pucken, du vet, och så kastar man över den mellan båsen när kameran har gått igång igen och liksom såhär, vad fan, här har jag upp med på väggen. Alltså någonting liksom som är lite fyndigt som man inte gör liksom för egen vinnings skull, för att synas och höras, tycker jag är kul.
Ja, jag fattar. Men samtidigt skulle vissa kunna hävda, så höjer ju sånt här temperaturen på egentligen alla sätt.
Mm.
Är det då inte värt att några hockeyspelare får vara lite sura en stund?
Jo, men jag kan tänka mig att för publikens skull, för det blir ju lite skådespel och det blir liksom lätt att man går på den. Som spelare skulle jag säga att efter 23 års ålder så tar inte de där hånen så jävla mycket liksom.
Nej, jag fattar.
Det är min känsla i vilket fall.
Din jävla tönt att gå vidare.
Ja, men ungefär så här, vad håller du på med? Du är så jävla pinsam nu liksom, gå och sätt det bara.
Men när du sitter hemma i tv-soffan och så ser man att det blir lite hetsigt och det blir något lite hån, hej och hå. Det känns ändå som att du går igång, eller?
Nej, det blir jag lite går mer inte hetta. Alltså, jag går inte igång på hånet i sig. Att så här, åh, den jäken retas med mig. Alltså, där är vi inte. Utan det som händer med mig är att jag får en obehagskänsla i kroppen och tycker att människan är pinsam bara.
Ja, okej.
Alltså, det är så här, jag skiter i vad du gör, men alltså, du är jättepinsam.
Du känner inte att det bidrar med liksom hetta till fighten till exempel?
Nej, inte för mig. Men jag förstår att det kanske händer hos supportrar, men inte hos mig, det gör det inte. Utan jag tycker mest att Det är pinsamt. Jag har använt ordet många gånger nu. Känns som en cringe.
Ja.
Ligger skönt i munnen. Ja, så jag slänger in det igen.
Ja. Fan, i supportled, det har ju kikar en del. Så jag tycker det allra tuntigaste man kan göra är när man, du vet, efter en match ska hetsa om att ha vunnit, så att säga. Alltså så här,
ja,
fan, var glad för segern, men ge fan i dem du vet mår piss efter exakt samma match. Alltså inget gör mig mer förbannad.
Ja, men alltså, vad har du för jävla porslinsyke alltså? Ja, men du får ju ta att du torskar för fan.
Ah, säger du, suttit och grymtat vända sekund sedan vi startade inspelningen. Nu är det tal om porslinsyke.
Niklas Norlin, mental midget.
jag är så fast vid det. Jag tycker det är så jävla töntigt när man ska hålla på med pikar efter en seger och sådär.
Men är du inte sugen, är du inte sugen efter att typ Rögle och torska någon? Är du inte sugen någon gång på att slänga in ett så här, ett fyndigt, roligt, charmigt men lite svidande hån?
Jo, det är klart man är as sugen efter, ja, men till exempel en riktigt god seger. Men ja, jag gör det inte.
Nej, för att du är smartare än så. Du vet att det kommer tillbaka och biter en arslet.
Precis. Och sen så här, man kan ju självklart så här diskutera situationer från matchen och den typen av grejer. Jag menar inte att det är liksom totalt locket på efter en seger. Nej. Men den här grejen man liksom rub it in att en laget har vunnit. Nej, jag tycker det är töntigt som fan. Det var lite kul när jag kommer ihåg när Frölunda Djurgården spelade play-in den där coronasäsongen. Kommer du
ihåg
det?
Ja, men det kommer jag nog ihåg.
Ja, då vann ju Frölunda första matchen. Andra matchen så krossade ju Djurgården Frölunda nere i Göteborg.
Jaha.
Och sen skulle det vara en tredje match någon dag därpå. Och efter match två där, alltså när det var kvitterat till 1-1 i bäst av tre, så fick jag ett meddelande från en Djurgårdssupporter bara typ så här: haha, bra det gick i matchen idag du.
Ja.
Alltså du vet, ja, men jag kommer inte ihåg ordagrant, men det var så här, ja, men han försökte rub it in att Djurgården hade vunnit.
Ja.
Det var ju bara det att det återstod ju en match.
Ja, det är tungt när det är så.
Match tre, som Frölunda vann. Tror du jag var osugen eller osugen på liksom replikera där då?
Ja, jag är sugen på att veta, svarar du eller inte?
Nej, jag svarade ingenting. Jag tror kanske, eller så här, jag tror kanske efter match två att jag svarade något med så här, bara, ja, det var ju jävligt begåvat skrivet, men det är en match kvar. Alltså, något åt det hållet. Men efter match tre, när Frölunda hade skickat ut hans lag, då var det tyst från Olin, ska du veta.
Men vadå, du skickade inte ens den här lite generande, smilande emojin bara. Den här äckel-emojin. Den hånfulla.
Lät det vara. Jag var den större människan.
Ja, bra. Men vad har vi lärt oss av det här segmentet då? Retas inte med Olin, hörni.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om hån och sånt här idag, Robin.
Ja.
Men vilket är det vassaste sådant du upplevt under dina år inom hockeyn?
Ja, alltså fan, det är en bred fråga. Alltså det här är typ det roligaste vi har inom hockeyn. Hån. Alltså den här jävla godisskålen.
Vad håller du på med? Du har ju kritiserat hån halva podden. Och det är det roligaste vi har inom hockeyn.
Nej, men du fattar ju illa. Alltså, jag tycker ju återigen...
Det var medvetet, jag fattar vad du menar. Du menar när det är smarta och roliga hår.
Exakt, det är det bästa jag vet. Mm. Alltså, en alldeles för stor gott och blandad påse att plocka av här nu. Men jag kom på en lite kul sak med tanke på jobbet som jag har nu på Hockeyallsvenskan.
Ja.
Jag har ju fått berätta till mig att när HV då var SHL för en herrans massa år sedan...
Ja, de är ju det fortfarande, så att säga.
Ja, de jojade lite bara. Men det här var innan dess. Det här var under tiden Macca Nilsson spelade i HV.
Ja.
Det här var ju under tiden som Viasat körde Hockeyallsvenskan. Kommer du ihåg det, eller?
Jajamän.
Det var ju liksom väldigt så här, de hade ju ganska konstiga vinklar egentligen på sina liksom sändningar och sådär.
Ja.
Och så hade HV spelat match och så hade C More fått för sig då att de skulle ta sig in i omklädningsrummen. Det här var ju första gången det här hände.
Ja.
Liksom in i omklädningsrummet efter matchen och du vet, röra sig i omklädningsrummet med kameran.
Ja.
så hade den här kameramannen, du vet, försökt att ta sig in, varpå Macca Nilsson hade liksom ställt sig upp och typ, ja men halv buffla ut honom och dragit igen dörren och svarat så här, vad fan tror du? Tror du att det är hockeyallsvenskan det här eller? Så han drar igen dörren.
jag tror kanske du har dratt det i något sammanhang, men den är jävligt rolig.
Ja,
alltså.
jag tycker att den är härlig. Och jag vet, det hade varit så jävla kul att vara där och se det här. Liksom, en kameraman som försöker älja sig in genom dörren och kanske, du vet, slår i. Liksom kan, fy fan. Alltså, härligt. Ja. Fan tror du? Ja. Jag tror att det är hockeyallsvenskan.
Fy fan, stackars jävel. Han tycker säkert inte det är den härligaste delen. Nej. Av arbetsdagen. Han ska in där liksom.
Vi ska testa något nytt. Kan du gå in och filma här nu? Men nu ska jag säga, nu är nya tider. Nu är nya tider på Hockeyallsvenskan.
Oh, wow, heter det någonsin?
Jajamän.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har 3 SM-guld, blivit världsmästare vid totalt 4 tillfällen samt lirat med och mot många av de allra största. Men den här stockholmaren som gjorde 10 säsonger i NHL har under de senaste åren främst förknippats med jobbet som Tre Kronors förbundskapten. Nu är 54-åringen arbetssökande men har en så pass händelserik hockeykarriär att de flesta andras fullkomligt bleknar i jämförelse. Vi säger varmt välkommen till podden, Johan Garpenlöv.
Tackar. Tackar för den fina inledningen.
Tack själv. Du, hur är läget?
Nej, men det är bra tycker jag. Det är lugnt och skönt. Har haft massor med tid och massor med annat här nu under sommaren och början på hösten här. Så att, men det känns bra. Det känns som man har landat lite igen faktiskt.
Vad gör du om dagarna just nu? Häromdagen vet jag att du var uppe i Norrland och plockade lingon. är det vardagen?
Men det gäller att passa på och göra lite andra grejer nu som man inte har haft så mycket tid till de senaste åren. Så att
ja.
Det jag har gjort, jag var uppe och några vänner och plocka lite svamp och lingon. Och för de som är intresserade så finns det grymt mycket lingon uppe i norröver. Så det är bara upp och plocka. Och sen så åker jag faktiskt därifrån sen och var med på en älgjakt. Så det var kul.
Blivit en riktig friluftsmänniska efter förbundskaptens gigget.
Ja, jag tror ett ålderstecken mer. Jag tror att när man blir äldre och då bör man uppskatta andra saker än vad man gjorde när man var yngre.
Mellan svampplockningen och älgjakten, får du någon tid för att se hockey?
Jag följer hockey naturligtvis. Och nu får man ju följa hockey lite från sidan om. Så det känns ju både bra att reflektera lite grann. Och sen saknar man ju naturligtvis pulsen och liksom ha ett lag att jobba med och så vidare. Även om man, när man är förbundskapten, så är det ju väldigt intensiva perioder man jobbar. Och sen är det lite mindre intensiva vad det gäller hockeydelen. Just träning, matchdelen däremellan dem. Men det är klart man saknar ett lag och någonting att se fram emot och bygga för och sådär. Så vi får se vad som händer här under säsongen och och kanske efter säsongen om det dyker upp något.
I somras sägs det i alla fall att du hade en anställningsintervju med San Jose Sharks gällande den nya GM-tjänst som de då skulle tillsätta. Nu blev det Mike Greer, men kan du inte berätta lite om hur en sån intervju går till? Man vet rätt lite.
Ja, men det stämmer. Jag gjorde en intervju för San Jose Sharks där och deras GM-roll, och det var väl egentligen efter VM som jag fick ett samtal av Joe Will, som egentligen är assisterande GM, men som hoppade in som GM när Doug Wilson fick en sjukdom och var tvungen att sluta då. Men jag trodde ju när han ringde att han skulle fråga en spelare som jag hade haft här under VM, men då ställde han frågan om jag var intresserad överhuvudtaget då och bli intervjuad för den tjänsten. Och naturligtvis en liten chock, måste jag säga. Jag förväntade mig inte det, men när jag fick fundera på det några dagar så kändes det väldigt stimulerande och roligt att få den chansen att få den här intervjun. Så att det man gör egentligen är att man tackar ja, och sen så skickar de, eller så San Jose gjorde så, skickar de ett kompendium med egentligen frågor gällande allt som berör en GM. Och så fick man läsa på lite grann på det och försöka använda sina kontakter vad det gäller de som både har varit och är GMs och folk runt omkring i hockeyvärlden, och ställa lite frågor vad de tycker och tänker och så vidare. Och sen så får man en intervju. Så jag satt 4,5 timmar och pratade med dem över Zoom med två stycken egentligen, presidenten och Joe Wilder som var GM. Så att, och sen efter det sen så skulle de med ägaren gå igenom alla de här intervjuerna, och så tog de ut, jag tror det var från början var det 4 eller 5, jag tror det var 3 till slut som de därifrån sen tog en person ifrån.
Då skönte de här arbetsintervjuklassikerna som folk ute i det civila känner till, liksom, vad ser du dig själv om 5 år? Det är inte så de jobbar under de här 4,5 timmarna.
Nej, men jag var lite späll, det måste jag nog säga, för jag fick ju ett kompendium, och då var det ju liksom punktat med liksom sida till sida olika områden. Och då kände man väl så där att man skrev ner lite anteckningar och man liksom förberedde sig på sida för sida. Så man trodde ju att de skulle börja beta av liksom, första sidan, andra sidan och så vidare. Sen när man väl satt där vid intervjun så sköt de från höften. Så den ena gången kom presidenten in och tog en fråga på sida 28. Och sen var det en som tog, eller kom GM:en in och tog en fråga från, ja, du vet, som bara sköt från alla håll så där.
Aha.
Och jag gissar att det var en tanke med det då, men det fick en att tänka till lite grann. Och framförallt så var man rätt mentalt trött efter det där, för man var ju tvungen att försöka formulera sig på ett bra sätt och låta duktig.
Ja, det förstår jag. Det är ingen pisstitel de försöker tillsätta, så att säga. Så jag förstår att det där blir lite svettigt.
Ja, verkligen. Nej, men det var kul att få gå igenom den, absolut. Och att, framförallt att de funderar på en överhuvudtaget. Det var ju det tar jag som en komplimang.
Vilket är ditt drömjobb just nu?
Nej, men jag är ganska öppen egentligen för olika jobb. Jag tyckte det var jättekul att vara tränare här nu, de här åren som jag har varit. Både som assisterande huvudansvarig, och sen så har jag ju varit sportsligt ansvarig, team manager och så vidare. Och det är också intresserad av. Så att det, allting tror jag handlar om förutsättningar, vilka lag man kommer till, hur det ser ut, om det är en bra organisation och så vidare. Så, där. Så att jag har ingen direkt, det här vill jag ha, utan det jag har sagt i någon intervju är väl att dyker upp något bra i Sverige så tar jag det, och dyker upp någonting neråt i Europa så skulle jag naturligtvis vara sugen att göra det, och med tanke på våra liv just nu så skulle Europa funka bra.
Det blev 3 mästerskap som förbundskapten, Johan, men ingen medalj. Samtidigt förlorar ni bara 4 av 21 VM- och OS-matcher. Med lite distans, hur ser du tillbaka på de här dessutom rätt coronaförstörda åren?
Alltså vi förlorade 4 av 21 under ordinarie matchtid. Sen var det ju sadden och straffar och så vidare som gick både till vår fördel ibland och till vår nackdel ibland. Väldigt lärorikt, väldigt annorlunda. Jag var ju med 3 år innan där hockeyvärlden var normal. Under de här 3 sista åren så har ju inte hockeyvärlden varit normal som jag var förbundskapten. Så det vart ju väldigt lärorikt. En utmaning är naturligtvis i det, i och med att det inte funkar så normalt och man fick egentligen lära sig ta saker på uppstuds, väldigt mycket saker på uppstuds. Väldigt mycket kommer det bli, vi vet inte, vi får se. Och sen sista minuten så kunde det gå åt ena eller andra hållet. Så det var, om man nu som jag har varit i den här världen tre år innan, så var det väldigt annorlunda mot vad det var innan.
Ja.
Hockeymässigt så tycker jag, alltså, jag har sagt det förr, tittar vi på medaljer så kan vi sluta prata nu. Vi tog inga medaljer och det är inte godkänt, punkt. Sen när man väl som tränare, tror jag alla tränare gör, och kanske i alla världar där man har något jobb och man är högt uppsatt, så tittar man ju över tid, hur ser det ut?
Ja.
Får du mer i laget? Kan du bygga gruppen? Kan du vinna matcher och så vidare? Så att då som jag sa, där, vi förlorade 4 matcher av 21 under ordinarie matchtid, och då förlorade vi 3 i den här första VM-turneringen. Så egentligen en match under de kommande turneringarna. Så att, i min värld så är det utifrån tränarperspektivet godkänt, tycker jag. Jag tycker vi gjorde det bra. Skulle man vara tränare för ett lag över tid så skulle det vara jättebra. Nu är man ju inte det, utan det är en match det handlar om. Då kan det gå som det gjorde för oss i väldigt många av de här matcherna som var avgörande tyvärr. Så att,
ja.
Men det är lite det som jag har sagt förut också i någon intervju, att det ska inte vara lätt, det ska vara jobbigt. Det ska liksom verkligen, man ska få kämpa för att vinna någonting, för annars blir det ju tråkigt om man går in till varje turnering och vinner allt. Så funkar det ju liksom inte, utan det, man ska åka på några snytingar, man ska få kämpa för, och så när man vinner det den gången man vinner så blir det så mycket roligare. Och jag var ju med de där åren innan, då vann vi 2 VM-guld på straffar. Då hade vi marginalerna med oss.
Ja.
Och då var det ett motståndarlag som stod där med lång näsa och tyckte det livet var för jävligt. Så att är man med tillräckligt länge, sätter laget i positioner för att göra en resa, gör det man tror på, så kommer man få resultat så småningom. Så jag, det låter ju konstigt kanske, men jag tycker att vi, hela vår ledarstab och vi som var runt omkring där med de förutsättningar vi hade, lyckades få gruppen dit vi ville, få prestationen dit vi ville. Sen hade vi inte marginalerna med oss i de här avgörande matcherna, så är det.
Vi ska kika lite på din spelarkarriär, Johan.
Mm.
Du lirade ju i Djurgården säsongen 86-87, då ni hade ett ganska beryktat överlevnadsläger orkestrerat av Leif Bork. Hur smakade huggormen?
En blandning av fisk och fågel, vill jag minnas.
Okay.
Ja, den var ju inte alls dum. Jag tror att vi måste påminna också att den var inte fridlyst då, jag för mig i alla fall. Så att man fick käka orm då.
Ja. Ja, men hur går tankarna när du minns tillbaka till de där dygnen?
Nej, men det var ju, nummer ett så var det ju under den tiden, mina Djurgårdsår där, var det ju, vi hade ju fantastiska lag där måste jag säga, och när jag kom upp mitt första år där med Leif som plockade upp mig och säga att vi var ju några unga killar som kom upp där, och han hade modet att plocka upp oss, så var vi ju på väg ut där till Vaxholm till K1, där vi trodde vi skulle ut och kampa lite grann och komma ihop som grupp och spela lite fotboll och käka lite gott och sådär. Men det var ju totalt tvärtom. Det var en jägarmatch utan dess like, där vi var utsatta på ganska tuffa prov under den här tiden måste jag säga. Men när man väl liksom har tagit sig igenom det här så är det någonting som man har med sig väldigt under hela säsongen och säsongerna framöver också måste jag säga. Man kommer ihop som grupp och man får se saker om varandra som man kanske inte tror att vederbörande gör eller kan göra och tvärtom. Så att jättebra resa i efterhand. När man var där, då var det strejker, vi la oss på någon ö där, så vi går inte ett steg, eller vi paddlar inte ett paddeltag längre, och de fick komma och medla lite grann och det var gnälligt, och vi liksom, du vet ju, Leif Borg klog inte övers på listan och hej och så där. Så att men det är ju så det ska vara. Det blir lätt så att man som grupp då går ihop, går samman och liksom, och till slut så bestämmer man sig. Och sen så gör man det ändå. Och det är ju då liksom man urskiljer lite grann karaktärerna i laget.
Vad mer rent konkret var det ni fick göra än att paddla och käka huggor?
Nej, men det vi gjorde egentligen var att vi var ju, så att, ja, det var ju dagen, vi åkte ut i K1, sen var det ju godnatt då, och vi låg på logementet, sen om det var 4 eller 5 på morgonen som kom de in och du vet, köra det här militärsättet att bara slå i de här sängarna, och sen så var det uppställning och så var det löpning, och sen gjorde man det och så tänkte man, det här är ju inte direkt mys, det är ingen myshäll det här inte.
Nej.
Och sen käkade vi och sen var det i bussen och så ut på någon grusväg, och så kom ju de här militärerna plocka av oss egentligen allting förutom det man fick ha med sig, det var typ kläder.
No.
Par jumpadojer och några byxor och sådär. Sen var det uppdelning i grupper, en karta, om du har kommit ihåg om vi fick en kompass, jag tror det i alla fall, och sen var det bara, nu ska ni gå härifrån dit, och så var det då lite tävling vem som hann först då, och så fick man ju då välja vägar och sådär, och sen var det så ett tag, och så var det någon orientering i liknande slag, och sen så var det något att vi stannade någonstans och fick slå ihjäl någon kanin där, varje grupp.
Just det.
Och flå och äta upp den.
Härligt.
Och sen så var det göra vindskydd och sova ute utan upp bar himmel. Och vi hade ju ingen mat med oss. Vi fick ju äta av naturens där det var lite vassrötter och det var lite hallon och blåbär som man hittade på vägen. Och...
Jävla gourmethelg det här!
Ja, precis. Och sen var det kanotpaddling i skärgården och sen så avslutades faktiskt med lite myshäll på Sandhamn där på hotellet och en god middag. Så att det avslutades på ett bra sätt.
Ja, det kunde ni ju förtjäna. Men det låter härdande i alla fall.
Ja, men det var det där och då var ju det. Det var ju påfrestande, det måste jag säga. Det var nog liknande en sån här marsch de gör jägarna där. Så att även om de har tuffare naturligtvis så var det något liknande.
Det kanske var bra att bli lite hårdhudad. 1990 åkte du över till Detroit men fick väl inte direkt det varmaste mottagandet om man säger så, va?
Nej, jag kom in lite sent för det var lite strul med Djurgården och så jag missade en del av campen och sen så kom jag in sent där och det är inte riktigt som det är nu där man blir varmt välkomnande. Så jag landade där på flygplatsen och det var egentligen ingen som stod där och väntade på mig. Jag fick ju bara sätta mig ner där när jag hade mina väskor och vänta på att någon skulle komma och säga. För jag visste inte vad jag skulle. Jag visste inte vad stan. Det var första gången jag var i USA. Så att det dök ju upp någon person där sen som körde mig till hotellet i alla fall. Och det var ju som tur var Per Joost där innan mig. Så att han fick ta hand om mig lite grann och lotsa ner mig i omklädningsrummet där och vad vi skulle sen dagen efter. Men det var ett uppvaknande att klara sig själv i alla fall, för det var ingen ledare eller någon vuxen person där som tog hand om oss och bullade upp det för oss, det var det ju inte. Så såg det inte ut då, utan då var det lagkamrater som hjälpte en med olika saker.
Jag tänker bara att det var väl en lagkamrat som kanske inte var så där himla hjälpsam.
Nej, jag tänker på att när man kommer över så här så måste man ju genomgå läkartester innan man får gå ut på isen. Och då när det kommer in någon ny så där i ett lag där borta, då är det ju väldigt mycket, vem är det här, vad är det för spelartyp, vems platser konkurrerar han med och hur bra är han?
Mm.
Och det hade inte jag så jättestor aning om då naturligtvis, utan jag kom ju dit och försökte bara spela min bästa hockey, ta en plats. Men jag sitter i alla fall på läktaren där, för jag fick inte gå ut på isen. Och då när de kommer ut ska spela en intern match där, så är en snubbe som tittar på mig, stirrar på mig. Och så åker jag någon varv och bara tokstirrar på mig hela tiden. Och jag sitter ensam där på läktaren. Så att, tänkte, känner jag den här personen? Eller varför tittar? Och jag tror det var tredje varvet. Och då liksom pekade han på mig. Så gjorde han det här snittet på halsen där. Att han då skulle ta koll på mig. Och då tänkte jag, vad fan har jag kommit någonstans? Och det första han gör i den här träningsmatchen också, jag släpper handskarna och slåss där ute. Så att jag har varit väl lite så där funderande. Och sen så dagen efter det, när jag fick vara med och spela då, på line-upen där, så står han precis bredvid mig i motståndarlaget när pucken släpps. Så tänkte jag, helvete, nu jävlar kommer det smälla. Så först han säger, if you touch the puck, I'm fucking going to kill you, chicken shit. Swede. Så då var man inte jättetuff, det kan jag ju säga. Men han skojade bara. Det var en slagskämpe naturligtvis som visste att jag inte konkurrerade med honom. Han skulle aldrig göra någonting egentligen, utan mer bara skoja med en svensk som kom över.
Det är ändå att ta i, så att säga. Det måste man ändå konstatera.
Jag tror det var lite roare förr om åren också i lagen, så där att man utsatte varandra för lite tuffare och hårdare skämt än vad det är nu. Men nu har det ju blivit lite mer normalt.
Milt,
ja, precis.
Men lite på tal om det här, i Detroit fick du ju sen spela ihop med bland andra Joey Koser, den typen av polis inom citationstecken som kanske inte riktigt finns längre. Det måste ha varit väldigt speciellt då, när man kom från, som sagt, lite mildare Sverige.
Ja, slagsmål. Man visste ju att det var slagsmål NHL när man åkte över. Och det är egentligen lite samma sak. Jag tror de flesta säger samma sak som åkte över. Ja, både på 70-talet var det ju brutalt. Och sen 80-talet var det ju också brutalt naturligtvis. Och man visste att det slog, men man visste inte hur det såg ut och hur tuffa de var och så där. Så det gällde ju att försöka skydda sig så mycket som möjligt. Och det som lagen är ju bra där, det är ju att på den tiden när det var slagsmål så hade ju varje lag sina slagskämpar som försvarar sina spelare. Och jag kom ju över där samtidigt som Sergei Fedorov kom dit, och vi spelade ihop då. Då satte de den här Joe Coach med oss i början bara för att skydda oss egentligen, kan man väl säga. Och det som hände då var väl egentligen att när vi spelar hockey så tänkte ju vi att ser man tre stycken i en kedja så passar man inte varandra. Så vi passade ju till honom naturligtvis när han var fri och ledig. Var det att han klarade inte av att göra någonting av puckarna på det sättet som vi ville då. Och han kände ju det. Så att han var i första matchen eller andra, jag kommer inte ihåg, när vi spelade upp, så sa han: nu får ni fan sluta passa mig. Ni gör ju så att jag ser dålig ut här på isen. Så att sluta passa mig, jag åker, ställer mig framför mål, ni passar varandra, sa han. Men det var en riktig tuffing, det måste jag säga. Han räddade mig flera gånger, och även Fedorov där, när det var lite folk som var ville markera eller försöka sätta sig på en. Så då fick man första plats och se hur slagsmål går till.
Du tog väl själv någon fight ganska tidigt som väl gick så där?
Jag minns ju min första när det skulle bli typ ett slagsmål. Det var den här Pat Verbeek, jag vet inte om du kommer ihåg. Han en ganska liten kille. Jätteduktig hockeyspelare, men väldigt intensiv och aggressiv spelare som var tuff för sin storlek. Han gillade inte mig tydligen, så från första bytet som han på högg, så vi hamnade i en situation där han högg på mig och jag högg tillbaka, och så släppte han handskarna och då har spelet vänt. Så att jag stod själv med honom där nere och tänkte, vad fan ska jag göra nu, det är ingen runt omkring här som kan göra. Så jag tänkte att jag liksom skulle försöka slå han med klubban så där och liksom hålla han på avstånd, och bara tog han klubban och släpp och drog till sig mig. Sen åkte jag ner ganska fort, och då spelade jag med Iceman, den här Galant, Gerard Galant, som nu är tränare.
Ja.
Så Iceman kommer in först och räddar mig från det där slagsmålet lite grann så där, och kastar sig in i det där, så han får ju matcha för tredje man in.
Okay.
Då fick jag skäll efter matchen av tränaren, så du måste ju för fan klara av att stå upp för dig själv. Nu tappar du vår bästa spelare på att du inte kunde försvara det, så att, och vi förlorade matchen också, så det var lite livat där. Då fick man väl börja träna lite mera på skydda sig och stå upp för sig själv så där.
Sen blev det en trade till västkusten och San Jose, där du efter en tid fick spela i samma kedja som, vad jag har förstått det som, barndomsidolerna Larionov och Makarov.
Ja, hela den kedjan var ju mina idoler när jag växte upp. Jag tittade jättemycket på dem som, och speciellt och Krutov faktiskt var ju den jag tittade mest på. Jag tyckte om han var småtjurig där ute på isen och var skicklig och tog sig på insidan. Och
nu fick du ta hans roll istället.
Ja, nu fick jag göra det och spela med de här två. Och det var ju det året var ju fantastiskt när jag fick spela med dem. Och vi hade ju samma backpar också bakom oss. Sandis Olsolins och Jeff Norton. Så
ja.
Det var väl en liten kamp i början där mellan tränaren och Larion om hur våran formation skulle spela. Han ville ju fortfarande kontrollera hur vi spelade tränaren. Men Larion tyckte att vi skulle spela på det ryska sättet att hålla i pucken och vända hem och inte liksom dumpa pucken. Så att de första matcherna där fick jag lite skäll, kan man väl egentligen säga, av både Larion och Mackar och tränare. där jag...
Gick inte jag rätt?
Nej, jag hade lite problem där i början. För tränaren tyckte jag skulle dumpa pucken. Och när jag gjorde det, då var det ju Mackar och assur. Och Larion och skakade på huvudet. Och sen sa han på bänken att nej, vi dumpar inte. För gör du det får du inte spela med oss. Och då passade jag till dem. Då stod tränaren och knackade på ryggen och säger, du ska du spela med dem? Då måste du dumpa puck. Så hamnade jag. Men där gick Larionov in och tog ett snack med tränaren och så vann han den kampen, kan man väl säga. Och så fick vi spela som vi ville och så resten av laget spela som han ville. Och det gjorde han ju rätt i, för att den där kedjan och femman funkade ruggigt bra. Och jag tror Markar gjorde 36 mål, Sandis Olsson 28 mål som back, och Larionov gjorde väl 22-24 mål, och jag tror jag gjorde 20 plus mål. Så att vi levererade ju, och det var ju tur det, annars hade vi inte fått spela på det sätt vi ville.
Men alltså, det måste ju ha känts helt sjukt där och då för dig, tänker jag.
Ja, fast det, jag har tänkt på det här många gånger efter när man lägger av, när man är mitt uppe. Det är klart att jag tyckte att de var skickliga hockeyspelare och att man hade sett upp till dem naturligtvis, men när man är mitt i det och spelar med de här skickliga spelarna, så försöker man ju, om man spelar med dem, så försöker man ju liksom vara så bra man kan och försöker vara lika bra som dem helt enkelt, och tänker på det sättet att nu ska jag visa. Och sen när man möter de här bra spelarna försöker man ju liksom, ja, ta ner dem helt enkelt, att vara bättre än dem. Det är ju lite den här tävlingen som finns, att man sen efteråt, sen när man har sett vilka man båda spelar med och mot, så kan man ju fundera på andra saker naturligtvis. Att man kanske skulle ha åkt runt här med stora ögon och beundrat dem. Så att, det var ju en hel del stjärnor under den där tiden som man fick spela både med och mot. Så det har man med sig sen efter karriären.
När Niklas Lidström var med i podden berättade han att Larionov hade ett väldigt stort vinintresse som hade smittat av sig på många svenskar i Detroit. Då måste det väl ha varit bingo för honom att bo i Kalifornien.
Ja, jag tror att han har en egen vingård också i Kalifornien. Jag har hjälpt ut och cyklar. Så att,
jaha, du ser.
Så att, okay. Ja, han var väldigt vinintresserad. Det var han. Han var inte så rysk som de andra ryssarna är, om man säger så. Väldigt annan mentalitet och såg på livet helt annorlunda, kan jag säga. Makarov var fortfarande den här lite gamla skolan, men Larionov var lite mer europeisk, om man säger svensk, kan man nästan säga, i många sätt.
Och har du kontakt med en sån som Larionov än idag?
Ja, det har jag. Jag träffade han kring landslagen, och sen så hörs vi ibland, mässar vi varandra ibland om egentligen om man är i Stockholm eller om man är någon spelare eller något sånt där, eller om vi har mött Ryssland och sådär. Så att vi hörs lite då och då.
Vi berörde Kosher kort innan. I San Jose lirade du en kort tid med en klart värre, ja, jag väljer att kalla honom dåre i alla fall, Link, the missing Link Gates, som, ja, vi kan dra lite av hans CV. Han har suttit inne, slagit medspelare medvetslösa på träning, sänkt målvakter för att ha räddat hans skott, blivit utkastad från typ alla ligor i Nordamerika. Han snittade smått otroliga 7 utvisningsminuter per match den där säsongen 91-92. Vad minst av den här mannen med ett helt sanslöst bra nick nu?
Med honom så tyckte jag att han var en person som man måste ha lite koll på, okay, på isen, även när man spelar med honom, för att han kunde spåra helt enkelt, så man ville inte direkt förmjuka en sån spelare eller göra någonting som gjorde att han vart arg på träning så, utan det var ju mer att håller man han bara lite lugnt så, och inte gör så mycket och spela med, så behöver man inte ha något problem med honom. Sen var han, jag var ute jättemånga gånger med honom, han var jättesnäll och trevlig och omtänksam och sådär. Så
okay.
Men när det finns den där sidan där där det kan klicka till, då får man vara lite baksam helt enkelt.
En karaktär verkar det som.
Ja.
Sen blev det en ny trade till Florida. Kan du inte ge oss storyn om Scott Mellanbys rat trick?
Ja, men det var ju en säsong som varit sjuk naturligtvis. Men hur allt det där startade, det var ju att Scott Mellanby som jag spelade jättemycket med faktiskt i Florida, var en otroligt skicklig spelare. Vi spelade ner i Miami Arena, den gamla arenan där basketen, och vi spelade i samma arena. Och det är en gammal arena där det sprang runt både det ena och andra i de här gångerna. Och det var ju ett helt gäng råttor där nere, så att vi står och ska gå ut till en match. Och då är det som en lång korridor rakt in till det här omklädningsrummet som ligger längst in.
Mm.
Och i mitt i det här omklädningsrummet så är det som ett skåp där man har tejp och dricka och sånt där på. Mitt i det här omklädningsrummet. Och då hör vi bara när vi står där och liksom precis ska gå ut. Hey, it's a rat, it's coming in. Där hör man. Och så alla bara, vad fan skriker de om? Och så ser man ju den där råttan som är hyfsat stor, måste jag säga. Kör en vänstersväng när han kommer in i omklädningsrummet. Och rundar det här lilla bordet. Och då står Scott Mellanby och liksom flexar sin klubba. Han är rightare också. Så han kommer in på rätt håll. Och snattar iväg den här råttan. Rakt över omklädningsrummet. In i väggen. Där han tvärdör. Hamnar på rygg. Och de kommer in och tar den här råttan. Då var ju liksom, vi tyckte det var lite spännande, så där, lite roligt. Och sen går han ut och gör två mål. Och sen fick han ju då frågan efter matchen att ja, nu gjorde jag två mål, hur kändes det? Så han gjorde ett rat trick, sa han. Och det sjuka med det där var ju att kineserna har ju såna här, du vet, djur varje år. Och det var ju, deras år var ju rat, alltså då byggde de ju vidare på det där, så att
råttans år,
och då byggde de ju vidare på det, och sen så var det ju, ja, du har ju sett själv säkert när vi spelade under det år, så var det ju fler och fler såna plastråttor som slängdes in varje gång vi gjorde mål, och i slutspelet var det ju liksom, det var ju sjukt, hela isen var ju full med såna här råttor. De hade ju liksom stora sopsäckar de gick ut med efter varje mål liksom. De kallade upp en sån här rat pack. Det var ju såhär skridskokillar och tjejer som åkte in och sopade rent och allt det där. Så att, ja, men det var
det
ju jätte... Ja, de är ju mästare på att bygga i USA på grejer som händer.
Exakt.
Och de byggde ju vidare på det där. Så att, och det slutade ju med att NHL förbjöd det där. För de försökte ju året efter också, men det var ju böter och sådär. Så.
Det är... Jag tycker det är en svinkul detalj att råttan springer in på så vis att han står liksom bra till med sin högerfattning.
Ja, precis. Han tog vänstervarv. Det var ett dåligt val av råttan, kan jag säga. Han skulle ha tagit högervarv istället.
Ja, exakt. Mellanby var ju rightare. Det är kul. Du var ju i NHL i 10 år under vad som känns som en tid då det, ja, men liksom hände mycket roligt. Finns det någon mer anekdot som sticker ut från den här tiden som du kan dra?
Nej, men det finns ju jättemånga som alltså det finns ju trader där inte jag var inblandad i, men som är lagen jag spelar med där. Vi var ju Hartford en gång med San Jose. Då fick ju en i laget, han var ju tradad till det lag vi mötte. Han fick själv välja om han ville spela sista matchen med oss eller om han ville ta sig tungt och gå över och spela med dem. Det var ju också sådär, det är saker som händer. Sen hade vi ju någon spelare också i San Jose som var tradad på trading deadline. Och han åkte till Chicago. När han landade med flyget då ringde de till honom och sa att du får flyga tillbaka, för då hade traden skett 3:05 och då alla trader måste ske innan 3. Så han hade inte traden.
Johan, hur går dina tankar kring att vi ser svenskar i KHL den här säsongen?
Nej, men jag tackar dig själv nej till ett erbjudande dagen efter ryssarna gick in i Ukraina. Så att, ja, min inställning och min uppfattning är att man inte ska spela där. Annars hade jag gjort det själv eller tränat där.
Mm.
Men sen måste man respektera, många spelare sitter i avtal, så jag vill inte döma de som är där, utan man vill gärna veta att förutsättningarna fullt ut vad de har. Och jag kan tycka att många gånger så kan man döma folk. Alla vi förstår, jag vet att de svenskarna som är där inte är pro-kriget naturligtvis, och man är i situationer ibland i liv med kontrakt som man måste fullfölja, och man kanske inte har råd att säga upp. Och då måste man ta de besluten för en själv och ens framtid helt enkelt ekonomiskt sett. Så att jag vill inte fördöma dem mer än att jag personligen inte skulle och vill inte vara där helt enkelt. Och jag tycker att det Ryssland gör är vedervärdigt helt enkelt.
Vi ska kika lite mer på nutid, men lite roligare grejer. Vad tror du om Djurgården som ger din klubb hemma i Sverige i Hockeyallsvenskan 22-23? Tar man klivet upp?
Nej, men jag tror på dem. Jag gillar lagbygget. Vi har ju en tur, eller att det är rätt tid att åka ur, men när Kryger vill komma hem och vi har Norman kommer hem och vi har Brodin kommer hem, de karaktärerna och Djurgårdshjärtat som de har är ju jätteviktigt. Och sen har vi de här unga, väldigt skickliga spelarna som kommer underifrån, så mixen i det här laget känns ju nästan optimalt.
Mm.
Och kan de här unga killarna växa under säsong och de här den här backsidan kan spetsas till lite grann med lite skicklighet, så tror jag att vi har en jättebra chans att göra resan och gå upp igen. Sen är det små marginaler även där. Du kan spela din bästa hockey på slutet och dina bästa spelare ska vara skadefria och så vidare. Så att det är en resa att göra, men förutsättningarna tycker jag ser jättebra ut.
Avslutningsvis, vad hade du velat förändra inom svensk hockey?
Men jag har sagt det jättemånga gånger. Jag tycker domarnivån ska höjas vad det gäller det fysiska spelet. Det har blivit bättre. Det var på väg ett tag att bli riktigt, riktigt illa tycker jag där under coronaåret. Där jag ibland kände, vad är det jag tittar på? Varenda tackling var ju liksom, det skulle ju vara stängningar och de skulle få matchstraff och allt möjligt. Så att det fysiska spelet där tycker jag vi måste få upp, och framförallt måste bedömningarna vara bättre där tycker jag, och det måste tålas lite mer och vi måste ha mer ansvar på tacklingsmottagaren tycker jag. Och sen så tycker jag också att, jag har sagt jättemånga gånger, jag tycker vi ska gå ner på 28 meters rinkbredd, för jag tror att, och vet att, jag tror hockeyn kommer bli roligare. Du kan spela både den svenska stilen då, om man säger det, med liksom att spela lite mer på utsida och så där, hålla sig liksom med puckkontroll och så. Och sen kan du vara ett litet mer fysiskt lag och orka komma nära och sätta press och liksom vinna på det sättet. Så att det finns lite större chans att spela lite olika spelsystem i det här. Så att jag skulle gärna se att man kan inte kräva, jag förstår ekonomin i det här och allt det, det förstår jag, men jag tycker man ska tillåta det. Om något lag skulle vilja spela på 28 meter så skulle man få det. Och jag tror att så småningom så skulle de flesta lagen spela på det.
Johan Garpelöv, stort tack för att du tog dig tid och lycka till med att hitta ett riktigt härligt hockeyjobb här framöver.
Det var jättekul att vara med, naturligtvis. Så tack så hemskt mycket att du ville ha med mig på din fina podd.
Veckans avsnitt har strax nått sitt slut. Vad kul att prata med dig idag, Robin. Du kändes åsiktsstark.
Ja, fan, det kändes som att jag var på hugget idag. Jag har precis nypt en energidryck. Det kan vara därför jag sitter och vibbar lite. Alltså.
Ja. Ja, men det är härligt.
Ja, men vad fan, jag kan väl också få ha en sån dag ibland, eller? Det kan väl inte bara vara du som sitter i surskallig.
Vad är det med dig?
Ja, nej, jag får fan skärpa mig, alltså. Jag måste gå till sängs i tid ikväll.
Ja, ingen SHL-hockey för Robin ikväll.
Nej, en period får jag säga. Sen måste jag fan gå och sova.
Alltså det går nana. Vi ska väl säga det för de som kanske undrar också, att det blir ju en del nu att jag gör intervjuerna på egen hand, eftersom Robin har ett 8-17 kneg. Och då kan det vara lite komplicerat att få till de här samtalen mellan tre personer, för det är många scheman som ska passa upp. Men vi får se, det kanske dyker upp fler sådana tre samtal framöver, Figge. Vi får se vad tiden utvisar.
Ja, men det hade varit jäkligt kul. Det hade varit kul om vi hittar något ihop, men i sinom tid.
Jajamän, vi har planer på att det ska gå i lås. Så don't worry om ni saknar det. Missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsargen finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och vår YouTube-kanal. Glöm inte att göra det. Vi hör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess.
Ja, men tja.
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.